Kanske är någon som droppar in här ännu efter att ha lämnat banan, men jag tror vi börjar på. Så nu får jag hälsa Hans välkommen upp här på scenen. Ja, du kan...
Jag kan lägga. Jag kan låta mig ligga. Ja.
Hur som helst. Det här en... Det är väldigt, väldigt roligt att ha dig här idag. Så ja. ett stort välkommen igen. Jag tänkte jag ska berätta, eller jag fick gräva lite i min mail här för någon dag sedan. Det jag funderade på när vi träffades senast. Det var nämligen så att för ett antal år sedan, och det här var faktiskt, visade sig så länge sedan som i april 2005. Ja, vi sa det. Båda två, det var ju inte så länge sedan, men det är faktiskt mer än 10 år sedan. Så sökte jag efter en huvudtalare till ett nyårsläger i Karleby som Slef då ordnat tillsammans med kyrkans ungdom och församlingen där. Och då hade du dykt upp på radarn på något sätt. Och då mejlade jag Hans och frågade att har du möjlighet att komma över som huvudtalare? Och då minns jag att då hade du något annat uppdrag som var låg dig nära hjärtat som du skulle vara med på då. Men så skrev du att om ni känner att det är något ni vill så skulle jag gärna komma över lite senare. Och någon gång då förslagsvis i våren 2006. Yes. Och i den här samma vevan så hade vi en ledarutbildning på gång inom SLEF. Och då tyckte jag att det här är ju ett utmärkt läge för ungdomarna att planera en bibelhelg. Och från det här så blev det en bibelhelg kring uppenbarelseboken som heter Med evigheten i sikte. Som fortfarande sen det där har körts varje år i Vasa. Men dock med kring samma tematik. Så det är vi väldigt tacksamma för att du kom över den gången och att vi var här och fick det då. Så det är väldigt glada för. Jag vet inte hur många av er som känner Hans. Jag tänker att låta dig säga några ord om dig själv. Vem du är, vad du gör och så vidare.
Jajamän. Ja. Det är ju alltid vanskligt det här när man ska säga någonting om sig själv, eller hur? Vad ska man välja för någonting? Men vi kan börja med hur gammal jag är. Jag är 49 år. Gammal eller ung bestämmer du själv. Jag märker själv att jag hela tiden skjuter uppåt det som är normal ålder. Så nu är det normalt att vara 49. Jag kom till tro. Jesus fiskade tag i mig när jag var tonåring. Så jag är inte uppvuxen i en kristen familj, utan det kom sen. En ganska lång process för mig att bli kristen. Jag var nog ovanligt trög, tror jag. Och jag är gift med en mycket tapper kvinna som har stått ut med mig. Vi har varit gifta inte så länge, men 28 år, så en liten stund. Så hon förtjänar ju en guldmedalj, verkligen. Eller hur? Hon förtjänar en applåd. Till Johanna. Och sen så har vi fått nåden att få 3 barn. Jonathan, som är, nu måste jag tänka efter här, han är fortfarande 23, fyller snart 24. Han läser teknisk fysik på Chalmers. Och sen Emilia som är 21, hon läser juridik i Lund, har en vision att bli en kristen jurist som står upp för kristna värden i samhället. Och så yngste sonen, lille Theodor, som är 15 år. Och vi mätte nyss på altanen mig och lille Theodor. Och lille Theodor är nu 14 centimeter längre än mig. Så det är en ganska stor pojke. Ja. Alla 3 våra barn vandrar med Herren. Och det är ju bara Guds nåd, men vi är väldigt tacksamma för det. De vandrar med Jesus verkligen. Och ja, och sen är jag präst då i Svenska kyrkan sedan 1994. Och jobbar för något som heter Oasrörelsen i Sverige sedan 2001. Så det har jag gjort i 17 år. Blir det väl? Ja. En förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Där vi arrangerar egna stora konferenser. Så vi har vår stora konferens här om 1,5 vecka i Varberg. Vår största under hela året faktiskt. Och mycket annat gör vi. Prästutbildningar, diakonutbildningar. Mycket oashelger runt om i landet. Och sen nätverkar jag mycket med kristna ledare i Sverige och i många andra länder. Och jag åker till många ställen och talar på olika sätt. Var på Smålandskonferensen i tisdags till exempel. Och sen då så brinner jag för Israel, leder ofta resor ner till Israel och till många andra länder där Bibeln har utspelat sig, som Grekland och Turkiet. Jag var i Jordanien med en kanadensisk grupp här i maj och älskar att vara på platser där saker i Bibeln har hänt. Och så gå omkring med en Bibel i handen så här och titta på allting. Det tycker jag är underbart. Ja, lite om mig.
Tack för det. Tack för att du tog dig hit. Absolut. Och för att tid att komma hit på din lediga helg. Det är vi väldigt, väldigt mycket glada för. Du får egentligen komma upp och så ska vi be för dig. Och sen så får du köra igång med ditt första bibelstudium.
Det här är en väldigt fin blomma, men jag kanske kan få sätta den så länge här. Den är väldigt fin alltså. Men jag låter den pryda här. Och sen sätter jag tillbaka den när jag är klar, jag lovar. Okej?
Okay. Sådär. Ja, tack Herre. Tack Herre för att vi får samlas här. Tack Herre för Hans. Tack för att han tackar ja till kallelsen att vara här med oss idag. Ber Herre, du välsigna honom. Vi ber att han får tala de ord som vi behöver få höra. Ber att du hjälper honom att öppna ditt ord för oss. Vi ber att vi faktiskt också ska kunna ta till oss det som du vill säga till oss här idag. Herre, var riktigt nära Hans och välsigna oss alla. Amen.
Amen, tack för det. Som sagt, väldigt roligt för mig att få vara här. Det här trodde jag inte alls skulle hända för ett par veckor sedan. Outgrundliga Herrens vägar. Man kan väl säga så här, mänskligt sett så är det vansinne att jag är här i min egen kalender. Men det var så här att jag bad. Tack. Jag ber tillsammans med en person som ber med mig en gång i veckan sedan 1999. Och vi hade vår bön tillsammans för veckan. Det var väl 2 veckor sedan kanske. Och så plingade in ett mejl under tiden som vi bad. Och det har hänt mig ibland att jag får vissa saker precis när jag ber. Och det brukar jag alltid titta extra på. Det måste ju inte vara från Herren, verkligen inte. Men det kan vara det. Så att jag tittar på det här mejlet och min första tanke var att det är vansinne. Såklart jag inte kan åka. Men så kom, ni vet, den heliga andes frukt. Det finns egentligen bara en frukt, för det står i singularis på grekiska. Den heliga andes frukt är ju bland annat kärlek, glädje, frid. Och jag brukar säga att det står ju Gud fritt om han vill att vrida upp volymknappen. Så det kom en väldigt stark förnimmelse av en andens frid när jag läste det här. Och då tänkte jag att men jag kanske kallade att åka hit. Men ni vet hur man gör, va? Man prövar med Gud och sen sin fru. Och om de två står på samma linje, då vet man att det är från Herren. Eller hur? Ni vet hur det är, ni män. Så att jag gick hem till min fru och så sa jag då just det här som slår ner lite grann som en granat i vårt faktiskt ganska intensiva schema. Men min fru fick full frid över det. Så den här helgen så åker hon just nu med sin väninna ner till Köpenhamn och har en ledig helg. Så det gick alldeles utmärkt. Så var det med det. Och vänner, så då är jag här med förväntan på Herren. Jag som person är extremt ointressant, men jag har lärt mig det att när Gud leder någonstans, då är det bara att hänga på. För att då vet man att då har Gud någonting på gång. Och vi har ju som tema för den här veckan, om jag förstått rätt, glädje. Eller hur? Jag kommer ihåg en präst, en mycket allvarlig präst, som stod i en stor katedral i Sverige, i södra Sverige, inför en fullsatt kyrka. Han hade just fått ta emot en gåva från en vänförsamling i Afrika. Han höll gåvan så här och tittade mycket allvarligt ut mot församlingen. Och så sa han: idag är vi inte bara glada. Idag är vi mycket glada. Så. Vi ska tala om glädje. Andens glädje då. Så ska vi ha som hjälp Filipperbrevet, har jag förstått att ni tänkte utgå ifrån. Och det gör jag gärna, fast jag kommer varva det med lite annat. Men vi ska börja och titta i Filipperbrevet och börja från början, nämligen Vi ska få upp Filipperbrevet kapitel 1, vers 1-2. Och vi kommer komma mycket mer in på längre fram Filipperbrevet och dess historia och allt vad nu är för någonting. Men just nu bara tittar vi här. Och då börjar det så här. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Jag vet inte vad du tror, men själv tror jag, som kyrkan har bekänt i snart 2000 år, att hela Bibeln är Guds ord. Det är Guds ord. Det är uppenbarelse från levande Gud. Det intressanta dock är ju att när Gud uppenbarade sitt ord för oss, så valde han inte att slänga ner guldplåtar från himlen, utan han inspirerade människor av kött och blod. Och det tycker jag är en ganska fascinerande tanke. De skriver precis det Gud säger i Bibeln. Det är perfekt. Men det går genom en människa av kött och blod. Och därför har ju Bibeln olika stilar, olika författare med olika personligheter och olika livshistorier som befinner sig på olika platser. Och ofta använder sig Gud av det när han ska föda fram sin uppenbarelse och sitt ord. Just Paulus är ju den som skriver Filipperbrevet. Och därför tänkte jag att vi skulle bekanta oss lite grann med Paulus. Och det verkar han inte själv ha någonting emot faktiskt. Vi kan titta på Filipperbrevet 3:17. Det står så här. Filipperbrevet 3:17. Där står det så här. Bröder, skriver Paulus, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det är ju ganska frimodigt, kan man tycka, eller hur? Men det är intressant att se det här ordet föredöme. Märkligt nog var inte Bibeln på svenska från början. Det är nästan ofattbart. Inte på finska heller. Utan på hebreiska och koinägrekiska mestadels. Och här är det koinägrekiska, och jag tittade på det ordet föredöme. Det står i memietai. Och symemietai står det på grekiska. Symemietai. Och det skulle man kanske kunna översätta som en medhärmare. Så Paulus har skrivit så här. Ta mig som en medhärmare. Ni vet, memietai, mima har vi, va? Att man mimar, man gör som någon annan gör. Så det Paulus säger är liksom inte så här. Jag är störst, bäst och vackrast. Utan det han verkar säga i det ordet är att jag försöker härma Jesus. Bara genom den heliga andes nåd, bara genom hans kraft. Men jag gör det. Och därför, titta på att jag försöker härma Jesus. Och häng på mig och gör det ni också. Det verkar vara hans tanke. Men sen skriver han också, lever efter den förebild ni har i oss. Och förebild på grekiska, och det blir prov på det här innan man får gå ut. Så jag hoppas ni är värmen, skriver ner. Nej då, jag skojar bara. Men förebild på grekiska är typos. Och det betyder inte bara förebild. Det betyder på engelska pattern, mönster. Så man skulle kunna säga att han talar om vara medhärmare. Och se på dem som lever efter det mönster ni har i oss. Så Paulus menar någonstans att det finns ett mönster i hans liv som vi kan bli inspirerade av. Och det mönstret tänkte jag att vi skulle försöka att kika lite grann på. Och när vi ska göra det då, så skulle jag vilja ge dig en bild. Vi har ju underbart, visst är det vackert? Och så har vi en varm sommar. Ni kanske alltid har det här, men i Sverige är det lite olika. Och när jag var barn, min pappa, han var direktör. Han uppfann en av världens första elektriska industrirobotar. Han ledde en stor industrirobotdivision i Sverige och världen över. Han åkte som en jojo runt jordklotet hela tiden. Men var hemma ibland också. Och när han kom hem, så kom han alltid hem i kostym. Då dröjde det en minut innan han hade slängt av sig kostymen, satt på sig sin gamla sletna båttröja som var full av massa fläckar, han älskade den, och så en sliten gammal keps. Och ofta så åkte jag och pappa ner och seglade. Och så åkte vi ut på Mälaren som sjön heter där vi bodde, Västerås. Och ju mer det blåste, ju gladare var pappa. Och ni vet ju hur en segelbåt beter sig om det blåser. Har vi några seglare här inne? Då vet ni att då lutar ju båten. Och i början så var jag ganska nervös. Pappa satt där och visslade vid rodret och det lutade betänkligt. Men jag blev nervös och tänkte att båten slår runt. Men efterhand lärde jag mig att nej, båten slår inte runt. Och vad beror det på? Varför slår inte båten runt när det blåser? Bingo, 17 poäng till dig. Kölen. Eftersom segelbåten har en djup köl. Det är det som finns under ytan som stabiliserar. Ändå är det ju typiskt. Sånt tänker ju oftast inte vi på. Utan vi tänker ju oftast på det som är över ytan. Jag hör sällan människor gå runt och titta, ni vet, vid bryggor, vid hamnen. Och så tittar de på en båt och säger, åh vilken vacker köl. Eller hur? Eller man går inte fram till en blomma och säger, åh vilka underbara rötter. Men ändå är ju det förutsättningen för att det ska vara en vacker blomma eller att segelbåten ska kunna låta bli att slå runt utan använda vinden för att ta sig framåt muntert över brottsjöar och hav kan vi säga. Så i vilket fall som helst, när det nu gäller detta så kanske det är en bild för någonting jag har funderat lite på. Jag har nämligen funderat lite över hur formade Gud Paulus till att bli den han blev? Det var nämligen inte så för Paulus att han kom till tro på Jesus i ena ögonblicket. Och en minut senare så var han färdig som apostel. Och så var bara att åka ut och plantera församlingar i stad efter stad. Nej, det fanns en lång period under många år då Gud sträckte Paulus köl så att den blev djupare och djupare och djupare och djupare. Och det är någonting jag skulle vilja prata med dig om här idag. Jag har tittat på ett antal olika perioder som Gud leder Paulus igenom. Och jag tror alla de här perioderna har någonting att säga till dig och mig som en Jesu lärjunge idag. Och jag ska berätta om hur livet är i Sverige. Finland vet jag inte mycket om. Fast ni pratar ju svenska så det känns ju väldigt nära och så. Men Finland vet jag inte mycket om. Men Sverige. I Sverige så lever vi idag i en tid där individualismen är starkare än någonsin. Alltså som ställer individen i förgrunden. Jag målar inte svart. Jag bara säger att det är så. Alla forskare är överens. Och till exempel, bara ett exempel på någonting som är tidstypiskt i Sverige. Har ni de här? Känns det igen? Det finns i Finland också. Ja. Det kallas för en smartphone. Eller datorer. Eller olika skärmar. Eller hur? Och de här skärmarna då. Om jag moraliserar, jag är inte här för att säga åh fy vad fult och fel. Jag är inte här för att moralisera, men jag bara beskriver lite grann. Så i Sverige går folk, även kristna, omkring med sina skärmar. Och så är det där, Facebook, Instagram, uppdaterad. Aha, 13 gillar min grej. Ah, vänta nu, det var 15 som gillar någon annans grej. För i Sverige kan folk bli avundsjuka. Väldigt konstigt. Så går man omkring så här. Och så hela tiden kommer in nya saker på smartphonen. Olika grejer. Man ska ständigt vara uppdaterad, märker jag. För en sådär 10 år sedan, om jag inte svarade på mejl, på en vecka blev folk otåliga. Idag så är det typ 2 timmar så börjar de säga, varför svarar du inte på mejlet? Känns det igen? Vi lever alltså i en tid där genomströmningen är större än någonsin. Det intressanta är att det är ganska likt hur livet var på Paulus tid. För på Paulus tid, Paulus, han levde i Romarriket. Och Romarriket för 2000 år sedan hade en extrem genomströmning av kulturer, av filosofier, av religioner, av värderingar, av massa olika saker, inklusive frestelser som är stort F. Det sköljde igenom konstant. I vilket fall? Då tror jag att det är så här, att det har aldrig varit viktigare än nu att låta Jesus sträcka vår köl. Så att vi blir djupt förankrade i Kristus Jesus. Djupt förankrade i vår tro. Så att vi kan hålla kursen när allting sköljer fram och tillbaka. Tycker du inte det? Låter inte som en bra idé? Och då ska vi kika lite grann på vilka perioder Gud förde Paulus igenom. Hörs jag bra? Ni förstår min svenska? Utmärkt. Jag brukar tala snabbt och sen öka tempot. Okej? Nu ska jag försöka hålla mig lugn. Men jag är sällan särskilt lugn. Men ni vet, jag blir ganska uppmuntrad. Jag åker till Israel ofta. Och så bara får jag ner i Israel nu här och undervisar en kanadensisk grupp och Hillsong från Sverige, vad det nu var, lite olika grupper. Och så bara slog det mig någonstans, vänta nu, Jesus är ju jude. Och när man märker hur många judar talar så är de ju ganska expressiva med sin kropp och med sin röst och så. Så det är inte säkert att Jesus stod så här hela tiden och talade. Kanske gjorde det, men det är inte säkert. Bara en liten tanke. I vilket fall, det viktiga är ju inte hur vi säger någonting utan innehållet. Eller hur? Vi har ofta en benägenhet att titta på omslagspappret istället för innehållet. Nåväl. Om vi nu tittar på Paulus och de olika perioder som Gud förde Paulus igenom, så ska vi börja med att hålla oss kvar i Filipperbrevet. Och vi ska titta på Filipperbrevet 3, vers 1-6. Så här skriver han. Paulus, för övrigt mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Vi går vidare. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer. Gå vidare. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iveren förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Vi stannar där. Så här talar nu Paulus om sin historia. Paulus, som du kanske känner till, var en hängiven följare av lagen och mer därtill. Och vad var det som fick Paulus att förfölja de kristna? Ja, vi vet inte. Han hade Gamaliel som rabbin, som var känd som en av de mildare rabbinerna. Men någonstans var det någonting hos de kristna som skakade om Paulus och till slut fyllde honom med hat. Min tanke är att Paulus väldigt tidigt insåg hur oerhört radikal den kristna tron var. Han var en av dem som verkligen lyssnade på vad de kristna sa. Han började lägga ihop ett och ett. Och han började snabbt förstå att de menar att Messias är Gud och människa på samma gång. Han har redan kommit, Jesus från Nasaret. Han har dött på korset som försoningsoffer för hela mänsklighetens synd. Han förstod hur oerhört radikalt det här var. Under tiden som många judar liksom lite grann, ni vet, lät de Jesus troende hållas. De hade stor respekt för Jesus. Ingenting är mer vanligt att en ny judisk grupp tror på en ny person som Messias. Och många var öppna för tanken att Jesus kunde vara det, för att de hade ju naturligtvis en sån respekt för honom. Men Paulus, han insåg hur radikalt det var det som de kristna sa om Jesus. För han brann och han var smart och han kanske hade någonting i sig av revanschlusta. Någonting där. Vad vet jag? Och det här tänder ett hat som bara blir värre och värre och värre. Och när vi möter Paulus i Apostlagärningarna 9, då är Paulus... När ni är på... Wow, nu händer någonting. Hör ni mig? Då händer någonting. När han är på väg till Damaskus strålar ett ljussken från himlen. Det är ett ljus som är starkare än något ljus han någonsin sett. Det är Guds härlighet, kavod på hebreiska. Och det hebreiska ordet för härlighet, kavod, betyder tyngd. Gud har tyngd. Och när den här härligheten strålar över dem så märker Paulus till sin fasa att ljuset lyser in och uppenbarar allt som är i hans hjärta. Inte så som han själv ser det, utan så som Gud ser det. Och han förstår direkt att det är det som är sanningen med stort S. Det är en av den heliga andes uppgifter att uppenbara om synd. Jag bor i exotiska Mölndal, strax söder om Göteborg. Jag älskar vädret i Mölndal från april till oktober. Sen är det helgande. Från november blåser molnen in och sen stannar de kvar till och med mars. Vi hade en typisk sån vinter nu. Man går ut och det är grått. Och det är grått. Nästa dag, grått, grått. Olika nyanser av grått. Det är vad det är. Konstant. Och så kommer den här dagen, ni vet, plötsligt. Mitt i december kanske. Man kör bil. Och så, woff, molnen åker åt sidan. Solen lyser in. Och man har ju ett sånt här intuitivt behov av ljus. Man sträcker sig upp så här. Och så tittar man på vindrutan. Vad är det man ser på vindrutan? Precis, 17 poäng där borta. Man ser alla fläckarna. De såg man inte innan när det var grådaskigt. Men när Guds härlighet kommer starkt, då syns fläckarna tydligt. Brutalt tydligt. Och Paulus är dessutom slagen till marken av Guds kraft. Och han stammar fram. Vem är du, Herre? Men han vet redan vem det är. Han vet redan svaret på den frågan. Och du vet, Jesus kan bli arg. Han blir inte arg som du och jag, så här kötsligt och lynnigt. Utan det är Guds rättfärdiga vrede över synden. Och här är Jesus arg. Han älskar Paulus, ja, men han är arg. Så han säger till honom, jag är Jesus, den som du förföljer. Varför förföljer du mig? Och Jesus säger så. Han säger att Paulus förföljer honom. Och då kunde ju Paulus ha invänt, nej men vänta, jag förföljer inte dig. Jag förföljer liksom din fanclub. Men där ser vi hur Jesus ser på de kristna. Kyrkan är Kristi kropp. Och så fortsätter Jesus att han ska in till Damaskus. Och där ska han få reda på vad han ska göra. Det alltså öppnas en dörr av hopp bortom en mörk tunnel att när han kommer till Damaskus kommer det finnas någonting han ska göra. Och Paulus, slagen av Guds kraft, leds som ett litet barn in i Damaskus och ligger skälvande och väntar i 3 dygn innan Ananias sänds av Gud in till Paulus. Och Ananias lägger sina varma, levande, skälvande händer på Paulus och säger Saul, hans hebreiska namn, Shaul, min broder. Och så ber han för Paulus. Och Paulus får höra budskapet att Jesus dött på korset för all hans synd. Han kan få förlåtelse just nu för all hans synd, total förlåtelse. Han kan få bli fylld av den helige ande. Han kan få bli en Jesu lärjunge för att Jesus älskar honom trots det han har gjort. Tror du det var ett attraktivt budskap? Ganska, eller hur? På en skala 1-10. Väldigt attraktivt. Och Paulus tar emot Jesus där och då. Och det kan vi läsa om vi fortsätter i Filipperbrevet 3 från vers 7. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. Och så har vi sista versen här. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Det är väl nästan halleluja, eller hur? Gränsfall, men ändå. Så här talar Paulus om detta ofattbara, förunderliga. Att han får ta emot Jesu förlåtelse fritt och för intet. Bli fylld av den heliga ande. Bli ett Guds barn av nåd. Hebreiskans chesed. Latinets gratia som vi har i gratis. Fritt och för intet. För att Jesus betalade priset för all hans synd på korset. Och det är ganska intressant. Där kan jag lyfta fram ett ord. Jag älskar små ord. Det är så här teologsjuka att man tycker om ord. Men så är det. Brevet började ju med, som du kanske kommer ihåg, att Paulus hälsade nåd och frid. Kommer du ihåg det? Frid är ju evrene på grekiska, men på hebreiska är ju frid vilket ord då? Shalom. Och mina vänner, det som definitivt människor visste för 2000 år sedan. Det som folk vet i Israel än idag, det känner vi oftast inte till. Du kan nämligen gå in i en restaurang i Israel idag, 2000 år efter att Jesus vandrade runt. Och så har du ätit en god måltid. Efter att du ätit maten så kan du räcka upp handen så här och så kan du säga så här. Ska du få lite språktips på hebreiska. Anachnu rotzim lishalem bevakesha. Det var väl enkelt. Det du säger är, vi skulle vilja shaloma. För shalom betyder inte bara frid. Shalom betyder att betala. Det är inte full frid om inte priset är betalt. Och grundbetydelsen i ordet shalom är att fullborda. Och därför har jag pratat med hebreiska, mycket kunniga Jesusvänner. Som säger att det är högst troligt att på hebreiska, när Jesus sa det är fullbordat, som översatt till grekiska Johannesevangeliet, så sa han mycket möjligt meshulam, alltså shalom, det är fullbordat. Och när han möter apostlarna så skriver Johannes, han visar dem såren. Du kan läsa själv i Johannes 20 och så säger han shalom. Det är betalt. Priset är betalt. Frid. Det är fullbordat. Och så säger han en gång, skriver Johannes, shalom. Så priset är betalt. Paulus tog emot det. Han fick bli ett Guds barn. Och det är naturligtvis steg ett. Det var det första som Gud gjorde. Första grundbulten. I Paulus köl, naturligtvis, det allra viktigaste. Och, är du vaken mitt i värmen? Då kanske du tänker så här, Hans, fantastiskt, underbart, halleluja. Och jag är också en kristen, men jag kommer inte till tro så där dramatiskt. Jag har aldrig förföljt kristna och velat ha ihjäl dem. Jag har aldrig blivit sänd till Damaskus. Jag har aldrig hört den här rösten från himlen på det sättet. Jag har aldrig legat platt mot marken och jag har inte legat 3 dygn i mörker. Det var inte så dramatiskt för mig. Och då vill jag bara säga välkommen in i klubben. Det där känner jag igen. Det finns många här inne som har kommit till tro väldigt dramatiskt. Och jag måste säga, avundsjuk ska man ju inte vara. Det är ju en synd. Men Bengt Pleijel, han säger att vi kan få bli avundfriska i den heliga ande. Så då kan jag säga att jag är avundfrisk på dig. Själv så kom jag till tro genom flera år. Fram och tillbaka. Sökande, diskuterande, vridande och vändande. Tvivlande. Är det sant? Jo, men det tror jag. Nej, jo, nej, jo. Och till slut, mer och mer, så började jag förstå. Vänta nu, Jesus är ju verkligare än verkligheten själv. Och så lämnade jag mitt liv till Jesus. Det tog år. Och det jag vill säga till dig då, det är att om du är här som kom till tro på ett mycket, mycket mer långsamt sätt, så säger det ingenting om hur starkt Jesus kan använda dig. Det säger ingenting om hur älskad du är. Det viktigaste nämligen är inte hur du kom till tro. Det viktigaste är att du tackade ja till Jesus. Du tog emot hans försoning. Om man är döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och har sagt ja till Jesus och bekänner honom som Herre, eller hur? Romarbrevet 10:4. Med munnen bekänner och hjärtat tror på Jesus Kristus, han är uppstånden från de döda. Då är man frälst för att Jesus dog på korset för dig. Så jag vill bara på något sätt få sända den signalen till dig. Om du är som jag, att du var lite trög i starten, så säger det ingenting om hur mycket Gud kan använda dig efterhand. Då ska vi gå vidare till nästa steg i Paulus vandring med Jesus. Apostlagärningarna 9, vers 19-22. Det står så här. Hur började Paulus liv nu som kristen? Och innan jag säger det ska jag säga så här. Att om jag vore Gud, nu är jag tacksam att jag inte är Gud. Men om jag vore Gud, då hade jag tänkt så här att Paulus liv som kristen skulle börja väldigt långsamt, väldigt stilla, väldigt lugnt. Ni vet, väldigt så här vårdande och ombonat, så sätt honom i barnvagnen och rulla fram honom lite lugnt och ingen stör för mycket så, va, så han inte blir omskakad nu i början, utan låt honom få ha det lugnt och skönt och växa. Lugnt, lugnt. Men så var det inte. Gud tänker inte som jag uppenbarligen, det är vi alla tacksamma för. Så här står det om Paulus början som kristen. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Och så blir han förföljd. Det blir förföljelse. Hela Damaskus kommer i upplopp och de är tvungna att skicka ut honom genom ett hål i muren i en korg. Paulus fick alltså börja tjäna Jesus direkt. Man kan säga att Paulus inledning som en kristen, finns det några skidåkare här? Tycker ni om åka slalom och sånt? Känner ni till störtlopp? Ni vet, väldigt brant backe. Man kastar sig ner och det går snabbt, fort. Så började Paulus liv tillsammans med Jesus. Och direkt fick Paulus från Jesus en vision kring vart hans liv var på väg. Vad som var en av hans starkaste och viktigaste nådegåvor. Och ni vet, Paulus, han hade en väldigt speciell nådegåva. Han hade nådegåvan att vända upp och ner på städer. Den är väldigt speciell. Jag har lärt känna nu en broder väldigt nära. Vi hörs av nästan varje dag, för några timmar sedan senast. Och han var en av Sveriges tyngst belastade kriminella. Hans namn är Sebbe Staxet. Jag vet inte om du talas om honom. Han ledde ett rapband som sjöng om våld och död och vad det nu var för någonting som hette Kartellen. Han kom till tro på Jesus på ett väldigt dramatiskt sätt. Och jag är en av dem som försöker vara en liten brorsa och stötta honom. Och det är intressant hur Jesus använder honom. Han kommer in i fängelser med de tyngsta kriminella. Enorm kamp fram och tillbaka, men många som kommer till tro på Jesus. Han åker till miljöer dit många av oss inte är kallade. Men han är kallad dit och han har den nådegåvan. Så tack gode Gud för de som har den nådegåvan. Den är inte viktigare, ingen är viktigare än någon annan. Men det är bra att även det finns. Tycker du inte? I vilket fall. Så Paulus fick direkt en vision kring, på något sätt, det här är en del av dina nådegåvor. På samma sätt tänker jag att Gud kan tala till dig och mig gång på gång kring vad han vill kalla oss liksom att tjäna honom med. Vad som är våra nådegåvor. Kanske kommer Gud göra det med dig nu när du får ett par dagar här mitt i kaoset, himmelskaos. Och barntälten och badandet och sauna, vad ni nu kallar det för. Och ni vet allt vad det är. Så kanske mitt i det, ett bibelord, en lovsång, ett samtal som du hör från någon annan. Anden som skruvar upp tonläget och det kommer liksom en stark förnimmelse av frid. Kanske Gud talar till dig, påminner dig om någonting som är en nådegåva som Gud har gett dig. Som han kanske vill uppliva i dig. Eller ge dig en ny nådegåva för första gången. Inte för att du ska göra så här, utan för att du ska tjäna Jesus. Amen. Dessutom så kan man också säga att Paulus lärde sig en kristen biblisk princip. Och den principen är så här. Ge som gåva det du har fått som gåva. Ge som gåva det du har fått som gåva. Om man tittar på Finland på en karta. Eller Sverige för den delen. Men det är ännu mer i Finland. Man får ju säga, ni har en del sjöar. Jag tänker så här, när jag tittar på en finländsk karta, alla måste ha ett hus vid en sjö. Ser det ut så? Sjöarna räcker till för det, känns det som. I Israel, där jag är ofta, där har de två sjöar. Det är inte så mycket. Två sjöar. Den ena sjön, Genesarets sjö, har massvis av fisk och näring. Och man fiskar massa härliga fiskar och äter än idag. Mina grupper brukar äta fiskar nere från Genesarets sjö. Sen kommer man till Döda havet, Yam HaMelach. Salta havet på hebreiska. Och hur mycket fiskar finns det nere i Döda havet? Bingo! Noll fiskar. Vem det nu var som sa det? Noll fiskar. Varför är det? Precis, du är ett geni. Det är så salt. Det är så salt så inga fiskar kan leva där. Och då kommer jag med näsvis sista fråga här nu. Får se om du eller någon annan kan lösa den. Varför är Döda havet så salt? Ja, men där är det 17 poäng till det också. Döda havet är en girig burk. Det bara dricker vatten hela tiden. Dricker och dricker och dricker. Men det ligger ju på jordens lägsta punkt. Så ingenting kommer därifrån. Och mina vänner, i dessa individualismens tidevarv finns det en risk att vi blir individualistiska kristna. Där vi själva är vår största avgud. Och då blir det så här att man kommer in i en kyrka och tänker så här. Vad tycker jag om den predikan? Vad tycker jag om den lovsången? Vad tycker jag om det här sällskapet? Vad tycker jag om det här lägerarrangemanget? Hur bekräftar människor mig på kyrkkaffet? Det är inget fel i att säga sådana frågor och tankar. Men om det bara är det, då är någonting allvarligt fel. Istället för att komma till en församling och tänka, hur kan Jesus kalla mig och vara till välsignelse i den här församlingen? Oj, idag var prästen, han var lite grann rörig i predikan. Ja, men då måste jag hem och be för honom extra halvtimme. Han kanske har det jobbigt. Och där satte någon vid kyrkkaffet som inte var populär. Det märker jag, där är där alla vill vara. Men där vill inte någon vara. Det ser man ju att kanske ingen vill vara med dig. Men då går jag och sätter mig där. Ge som gåva det du har fått som gåva. Paulus lärde sig direkt en kristen god princip. Bara av nåd såklart, men allt är ju nåd. Själv kommer jag ihåg från mitt tidiga liv som kristen att jag blev förundrad över hur snabbt det kom en längtan i mig att få vara med och tala för andra och förmedla evangeliet till andra. Det började bulta på insidan. Så jag gick till prästen och undrade om jag kunde få vara ledare. Jag liksom skrev in mig själv. Och av nåd så lät han mig vara det. Extremt omogen. Kunde knappt någonting om kristen tro. Hade precis börjat haka på Jesus. Men jag var med om någonting när jag var ledare. En av de första gångerna som jag aldrig ska glömma. Vi firade nattvard. Och det var 25 konfirmander. Vi var bara ett par ledare och konfirmanderna var riktigt bråkiga konfirmander. Det var, alltså, då menar jag verkligen. Alltså inte bara att de var uppe på natten utan värre saker än så. De var snattade på butiker i stan och sådana grejer. Så liksom små problem vi hade hitan och ditan. Så det här var en kaotisk grupp. Och så hade jag tagit emot nattvarden. Så bara förnam jag en slags Guds ledning. Jag visste inte ens att det var det, men det var, ni vet, friden kom. Så jag gick ut och satte mig i hallen utanför kyrkan. Fast det var precis som här inomhus. Och så satte jag mig ner i soffan. Och bara förnam att Guds närvaro var där. Och så kommer konfirmanderna ut. Och vanligtvis brukar de bråka och skrika och stoja och tjoa. Men de var också helt tysta. Det var som att också de var gripna av andens närvaro. Och så sätter sig den första konfirmanden. Och jag är bara något år äldre. Sätter sig i mitt knä. Nästa till höger. Tredje till vänster, fjärde i mitt knä, femte till höger, sjätte till vänster. Till slut hade jag 25 konfirmander i knät. Och ni vet, det var nästan skrämmande. För jag hade en förnimmelse av att nu lånar Jesus mig. Det var så att jag kunde ta två steg åt sidan och titta. Wow, Jesus sitter där med konfirmanderna, vad snällt av honom. Och då fick jag en slags tro att Jesus av nåd kan använda även mig. Och samma gäller för dig. Så den andra stadiet i Paulus utveckling som kristen. Stadie nummer två. Det är alltså att glädjen. den förmedlas vidare. Den intensiva startfasen brukar jag kalla det här för. När Paulus direkt fick lära sig att han har en kallelse att ge vidare det han har fått som gåva. Okej. Okay. Är ni vakna i värmen? Då går vi vidare. Och då ska vi titta på nästa stadie i Paulus liv. Och nu går vi till Galaterbrevet kapitel 1. Och ni vet, en sak jag beundrar Paulus för. Han var en rättfärdiggjord syndare som du och jag. Han är ju brutalt tydlig med det. Han behöver Jesu förlåtelse varenda dag. Han säger om sin gamla människa, det onda som jag inte vill det gör jag, det goda som jag vill det gör jag inte. Så han behövde Jesu förlåtelse varenda dag, precis som du och jag. Men jag beundrar Paulus för att han lät sin nya människa, Jesusmänniskan i honom, växa mer och mer. Och att han var lyhörd. Ni vet, Paulus hade nu fått vara med om. Tänk dig, du är kristen sedan ett par veckor. Det första som händer dig är att genom dig förmedlas väckelse till en hel stad. Visst, det blev förföljelse. Visst, han fick släppas ut genom ett hål i muren, men ändå. Jag vet inte hur du är, men jag skulle kunna bli lite så här. Du är så ödmjuk så du gör inte det. Men alltså för mig skulle det kunna bli stor potäta. Man skulle tycka att man är någonting. Hur lätt hade det inte varit för Paulus nu utanför muren och tänka så här: wow, jag är så här. Nu startar vi Paulus the Ministry Tour. Nu tar vi fram konferensschemat och sen kör vi bara. Vi kör Efesos, vi kör Korint, vi kör Rom. Nu är det dags, nu ska jag beträda världen. Det jag beundrar Paulus för är hans lyhördhet. Han lyssnar och djupt i hans hjärta viskar den helige andes röst. Drar honom, som det står i Hosea, med lena band och ger honom en längtan som för honom in i en helt ny och radikalt annorlunda tid. Och vad var det? Jo, vi läser här från vers 15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Kan ta en vers till, om du har vers 18 också där. Ja, du har bara 17. Jag läser 18 då. Eller jag kan säga, sen säger han i vers 18, säger han så här: först 3 år senare for jag upp till Jerusalem. Så han var alltså, som det verkar, en lång tid i Arabien. Och mina vänner, vad fanns i Arabien på Paulus tid? Tack så mycket. Någon som ska ha 17 poäng där också. Alltså, mycket av ingenting. Jag har varit där nyss, Jordanien, och sen ner i norra Saudi och Sinaihalvön och allt det här som var Arabien. Paulus nämner Arabien faktiskt igen i Galaterbrevet. Och det han då skriver några kapitel längre fram är att i Arabien ligger Guds berg Horeb. Alltså berget som fick ta emot lagen, Toran. Horeb på hebreiska betyder svärd. Hur passande är det inte att Gud gav sitt ord på ett berg som heter svärdet. Ni vet, Guds ords svärd. Så det är högst sannolikt här att Paulus leddes under flera år mitt ute i öknen, kanske till Guds berg Horeb. Och där var det inte många människor, kanske bara han och Gud. Och ni vet, på hebreiska så heter öken. När du läser öken i Bibeln så står det på hebreiska, om du är i Gamla testamentet, midbar. Och vad betyder midbar? Någon som vet? Midbar betyder ordets plats. Ordets plats. Det är alltså platsen där Gud skalar undan många saker i ditt liv. Du ska inte vara rädd om du kommer in i en period när Gud skalar undan saker och ting som du förut hade. Du kommer in i någon slags öken tillvaro. Du kan känna sandsmaken i munnen. Du tänker, jag känner inte så mycket just nu. Är det någonting som är fel? Nej, det kan vara Gud själv som har lett in i sin öken för att du ska gräva djupare med andens hjälp i ordet när du sitter i Jesu knä och någonting ska fördjupas i ditt liv. Paulus fick flera år på tu man hand med Herren själv. Och innan jag stänger ner här så tänkte jag vi skulle tala lite om detta med vår kallelse att dricka djupa klunkar av Guds nåd varje dag. För var det någonting Paulus lärde sig ute i Arabien, i öknen flera år, kanske på Guds berg Horeb, så var det att han lärde sig att det viktigaste i hans liv, och det gäller för dig och mig också min vän, det viktigaste i våra liv min vän, det är det som inte syns. Det viktigaste i våra liv, det är det som ingen annan ser. Vår kallelse är att vara positiva isberg. Ni vet, 80-90% under ytan, 10% över ytan. Och då är det tillbaka till Apostlagärningarna 2:42. Apostlagärningarna 2:42, det känner du säkert till sen kyrkans ungdomlektionen, eller hur? Har ni haft undervisning om stolen på kyrkans ungdom? Ursäkta, jag ställer en stol här, går det bra? Fyra ord på B. Du hittar dem i Apostlagärningarna 2:42. Här har vi källorna, de eviga källorna. Jag brukar säga så här, det är pinsamt säger jag. Jag jobbar för en förnyelserörelse men jag har inget nytt att komma med. Det är samma källor som vi har haft i 2000 år. Det är ganska genant, men det är så. Så vi har vad då? Bibeln, bönen, brödra och systra gemenskapen och brödsbrytelsen, gudstjänsten. Där har vi våra källor. Och min vän, det står en andlig kamp kring vårt drickande. Vi har en fiende, djävulen. Och djävulen är bara en dålig förlorare. Det står i Uppenbarelseboken 5:5. Johannes ser rakt in i himlen och så säger han så här. Jag ser lejonet av Judastam. Det här sa han för 2000 år sedan. Lejonet av Judastam har segrat. Han har redan vunnit. Är du tacksam för det? Det är ju snudd på halleluja det också, eller hur? Han vann för 2000 år. Han har redan vunnit matchen. Djävulen vet bättre än de flesta kristna att Gud är allsmäktig, att Bibeln är Guds ord, att Jesus är enda vägen till Fadern och att Jesus redan har vunnit segern genom korset, döden och uppståndelsen och himmelsfärden. Det är bara att han hatar de sanningarna. Och den onde, vi lär känna hur han opererar utifrån hans namn. Jag har jobbat en del med djävulens namn. Och ett av hans namn, enligt Jesus i Johannes 10, tjuven. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Han är bara en dålig förlorare, vi ska inte bli rädda, men han finns där. Och det gäller att vi väljer att ta skydd i Jesus. Är ni med? Han kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Och du vet, det finns ju ingen tjuv i världen som kommer hem till mig så här, knackar på så här. Och så öppnar jag så här. Så utanför, ja hej du, jag är en tjuv. Och jag undrar om jag skulle kunna få stjäla lite saker från dig. Kan vi bestämma en tid? Så jag är ju ingen tjuv, det är ju vansinne, eller hur? Utan tjuven försöker komma vid en tid då du inte förväntar det. Och så försöker han ta så mycket han kan. Men låt oss nu säga. Är ni vakna? Jag börjar landa snart. Är det varmt? Orkar ni ett par minuter till då? Ja. Tjuven, han är då. Ha det bra. Jo, tjuven, han då, han brukar ju säga. Han brukar ju inte. Om jag kommer hem till mitt hem och tjuven har tagit saker och ting. Då är det ju inte så att jag skulle vara helt, inte reagera på det. Utan om jag kommer hem och massa grejer är borta i mitt hus, då skulle jag göra vad då? Direkt ringa till försäkringsbolagen, eller hur? Full rulle. Men det som den onde gör, det är att han har en förmåga att han stjäl vår bibelläsning. Om vi inte tar beskydd i Jesus. Han stjäl vår tid för bön. Han stjäl vårt umgänge med andra kristna. Och han stjäl vår relation till Guds församling. Han liksom låter de ytorna bli mindre och mindre och mindre och mindre och mindre. Och så slänger den in en sömngas så att vi inte ens märker att vi har blivit bestulna. Jag vet inte om du känner igen att det står en andlig kamp kring Bibeln, kring bönen, kring alla de här fyra benen i allas våra liv. Och då tänker jag så här att det kan vara så under den här veckan att Gud själv vill väcka i dig en djup och stark längtan som inte är krav, som inte är börda, som inte är måste, utan som är en gåva från Gud själv. Att det kommer som en längtan i ditt hjärta som smakar kärlek, glädje, frid. Där Gud själv ger dig en längtan att jag vill hitta något sätt att läsa Bibeln en stund varje dag. Jag vill hitta fram till att ha en bönestund varje dag. Och den här bönegruppen som vi hade några stycken tillsammans på jobbet, eller som vi hade och som vi la ner. Vi vet inte varför vi la ner den. Det bara blev massa strul. Vi hade inte tid. Det blev så mycket annat i livet. Men den där bönegruppen, den sätter vi igång igen. Jag tänker mig att det kan vara så att Gud själv här förlöser en sån längtan. Och själv så är jag fascinerad också över att Jesu röst, det är ju en ljuvlig röst. Han är inte här för att hänga på oss bördor, som jag sa, utan ge oss en längtan. Jag glömmer aldrig när jag var småbarnsförälder. Nu har jag ju stora barn, som jag sagt, men jag avslutar med detta. Jag hade ju mindre barn vid ett tillfälle. Jag har också varit småbarnsförälder. Theodor var inte alltid så här lång, utan lite mindre. Och ni vet, när jag hade småbarn så kan man säga att det blev en liten kris i det andliga livet. Kanske känns igen för någon, vad vet jag. Jag hade sömnbrist. Det var mycket som hände. Och när jag skulle sitta och försöka ha koncentration och be vid vardagsrumsbordet, så satte jag mig ner. Och ibland var jag så sömnig så jag somnade. Eller så kände jag mig inte så djup så jag började tänka chips. Eller så försökte jag börja be och så kommer ett barn och rycker med en örsnibben. Och det går ju be ändå, men det blir lite sådär, man blir lite störd. Och då tänkte jag så här, jag var ju präst samtidigt. Och fick på mig en väldig fördömelse och förkastelse. För jag tänkte någonstans att jag är ju den mest oandliga av alla präster. Alltså jag själv har så svårt att hitta tid för egen bön. Och ni vet, ett av den ondes namn är ju Satan. Och Satan betyder ju åklagare. Och han är en speciell sorts åklagare. Han blandar sanning med lögn på ett väldigt, väldigt smart sätt. Och så anklagar han. Och jag brukar säga att djävulen försöker ge oss andligt nackspärr. Jag har haft nackspärr en gång i mitt liv. Jag fastnade så här. Jag såg ingenting utom mig själv. Så jag tror att någon försöker ge oss andligt nackspärr där vi fokuserar på oss själva. Och det började han ge mig där och då. Han började tala om för mig då vilken usling jag var som bad så lite. Och jag tänkte, det som Gud har för mig nu, det är en stor fet utskällning. Men till slut nådde den helige ande igenom. Och det Gud sa till mig, det var en fråga. Och frågan var inte alls det jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig att Gud skulle ge mig en utskällning. Istället kom det en fråga. Och frågan från den helige ande var, var någonstans fungerar ditt andliga liv? Och jag tänkte, Gud driver med mig. Det finns ju ingenstans där mitt andliga liv fungerar. Men frågan kom igen och igen. Och jag märkte att det var en kärleksfull röst. Det var min far i himlen. Och till slut började jag tänka efter, finns det någonstans där mitt liv fungerar? Jag var inne i fördömelse och förkastelse. Jag hade på mig det här nackspärret och den onda hade ju fått mig att tappa blicken på Jesus och korset och att leva av nåd och förlåtelsen varje dag och allt vad nu är för någonting. Så jag satt ju så där. Men så började jag tänka efter och så kom jag på, vänta nu. Jag ber när jag går. När jag är ute och går, du ber, inte alltid men väldigt ofta, då är det väldigt naturligt och enkelt för mig att be. Och ofta kan jag ha med mig en bibel och nu för tiden kan man ju ha med sig en bibel så här. Fungerar det alldeles utmärkt. Och då kom tilltalet från Gud själv. En bönepromenad per dag gör dig pigg, frisk och glad. Inte riktigt den formuleringen, men det budskapet. Och det skedde förvandling. På ett ögonblick från att tänka att det är omöjligt, förkastat, så var det som Hebreerbrevet 12, vers 2. Eller hur? Låt oss ha blicken fäst på Kristus Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det var som att jag fick upp blicken på Jesus. Han har dött för mig på korset. Han förlåter mig för att jag vände honom ryggen så mycket. Och nu gav han mig ett sätt att be varje dag. Och sen dess har jag tagit min bönepromenad i princip varenda dag sedan 90-talet. Och om min fru tycker att jag blir oregelig där hemma så sparkar hon ut mig på min bönepromenad, för hon vet att jag blir mer folk när jag kommer tillbaka sen. Så kanske är det så att Gud själv vill, precis som Paulus, ge dig en tid i Arabien. Alltså kalla dig till någonting, börja på nytt. Där det kommer en ny kärlek och längtan till Bibeln och till bönen och till att leva i bön i gemenskap med andra och Kristi församling. Punkt och amen.